Så, om det var invecklat så håll i er. För nu kör vi. Så jag ska nämna någonting som är inte på ytan men i symboliken oerhört centralt i den här, men också i buddhistisk historia, konst och så vidare. Jag kommer in på det lite. Det vill säga Trikaya-doktrinen. Doktrinen eller teorin om de tre kropparna, översatt från sanskrit. Och det ser vi ju alla att det finns tre skikt av den här, eller hur? De invigda ser det. Så innan jag börjar prata om den här doktrinen så måste man börja med en annan fundamental grundläggande sätt att, som buddhismen har förmedlat på. Det är skillnaden mellan relativ och absolut sanning. Man pratar om att upplysningen som tillstånd eller upplevelse är transcendent. Den är bortom vad vi kan beskriva med ord, bortom bilder, bortom vårt sätt att funka, så som vårt sinne funkar. Så det Buddha har upplevt förmedlar han i relativa termer. Han använder koncept, han använder ord och så, för att det är det enda vi kan röra oss med tills vi själva har något det transcendenta. Och det är inget jag kan utveckla mer idag, men det ligger till grund för det här, så här transcendent, bortom det är vi inte nödvändigtvis direkt kontakt med tills vi är upplysta, men det vi kan röra oss med, det är det konceptuella. Så man pratar om relativt och absolut. Och jag struntar i sanskrittermerna, så slipper ni dem. Så utan den grunden så kommer nog det mesta andra inte vara så enkelt att ta till sig. Så man tänker sig då i senare utveckling av buddhismen inom Mahayana och Vajrayana buddhism att en upplyst varelse har inte tre separata kroppar utan tre dimensioner eller tre aspekter. Så de är inte separata utan de är tre delar av en enhet på något sätt. Och jag tror att jag börjar med att säga vilka de är och vilka som, vart de representeras här. Och sen ska jag försöka återge den historiska utvecklingen, för utan den så går det inte att förstå vad den här teorin handlar om. Så, man börjar med att prata om Nirmanakaya, den skapade eller den omvandlade kroppen, eller formkroppen. Så, till exempel de historiska personerna, när vi säger historisk i buddhistiska, den historiska buddhan eller de här historiska lärarna eller de historiska lärjungarna. Så vi har till exempel de här personerna, de Buddha till viss del kommer in på det också, de här historiska personerna, så är de den här formkroppen. De är historiska personer, de finns precis som vi sitter i det här rummet nu. Sen, och det är i botten, på andra ändan, den tredje, här representerad av Vajrasattva, högst upp. Nu syns inte det så bra på den här, men ofta i de här avbildningarna så brukar Vajrasattva vara så här lite mer abstrakt och diffus i hur den är avbildad. Just för att visa på att det är just det där, det är dharmakroppen. Det är verkligheten, det är sanningen, det är det transcendenta. Precis som i det här med sanningsnivåerna. Så. Och på mitten, den krångligaste att greppa, har vi Sambhogakaya, njutnings- eller nöjeskroppen. Bästa exemplet här är de fem buddhorna i mandalan och bodhisattvorna, som är någonstans i gråzonen mellan den här formen och det transcendenta. Jag kommer tillbaka till det. Så det är de tre nivåer som finns. Form, njutning, nöjeskropp. Det låter jättekonstigt, men vi kommer tillbaka till det. Och dharma, kroppen. Så rent historiskt så började det med att redan på Buddhas tid, om man tittar på Pali-kanon och texterna, så när folk mötte Buddha och hur Buddha pratade om upplysta, så pratade han om att det finns en kropp, en person, i det här fallet till exempel Shakyamuni Buddha, som uppenbarligen har en fysisk, materiell kropp. Okej, det är Rupakaya, det är formkroppen. Men så tänkte man sig att ja, men det finns någonting mer där. Dharma finns ju där också, undervisningen, insikten, det här seendet av verkligheten. Så i det tidiga skiktet så pratar man då om att jo, men alla de här principerna eller allt det som han lärde ut, det var dharma. Så då var Buddha två kroppar. Så han gestaltade även det här upplysningsidealet eller tillståndet. Så det var det tidiga Hinayana Theravada skiktet som man skilde på personen och den dharma som den personen har insett. Senare Hinayana Theravada blir lite mer metafysisk syn på den här dharmakroppen. Vad är den dharmakroppen? Är det bara principerna? Är det bara undervisningen? Och i och med att Buddha liksom börjar glida längre bak historiskt i tid för oss, så börjar man att lägga mer fokus på buddhaskapet, alltså idealet, upplysning. Så undervisningen ligger till grund för att belysa idealet som vi andra kan sträva mot också. Så lite mer metafysiskt. Det är inte bara undervisningen i olika teorier eller i formuleringar, utan idealet upplysning. Så. Det är väldigt teoretiskt, men så här är det. Sen i tidig Mahayana buddhism så sker två saker. Det ena med Dharmakaya, det andra med Rupakaya. Det första som händer med Dharmakaya är att man börjar likställa det ännu mer med det här med verkligheten. Så. Och prajna, insikt, visdom, den fulländade insikten. Så i och med att buddhismen utvecklas i olika riktningar och insikt och insikt om verkligheten blir mer central i vissa traditioner, så likställer man den här dharmakroppen med verkligheten. Inte bara buddhaskapet, utan seendet av och verkligheten. Sen börjar det hända roliga saker med den här Rupakaya. Formkroppen börjar man nu tänka sig att den är, i ett fall av en upplyst varelse, skapad eller manifesterad ur det här transcendenta. Så det är inte bara en vanlig kropp precis som alla andras kroppar, utan de upplystas kroppar är någon sorts manifestering av det transcendenta här för att förmedla den där verkligheten. Så. Ni hör att det händer ganska mycket. Slutgiltiga stadiet är i alla fall att den här, man har dharmakaya, rupakaya form och dharmakropp, att den här undre formen delas i två skikt. Och då får vi den här mellankroppen som jag pratade om, sambhogakaya, njutning eller nöjeskroppen. Och vad är då den? Och varför blir den så central är också en bra fråga. Så man tänker sig då att en person som har nått upplysning, i och med att den når upplysning, så besitter den ju då en dharmakropp nu, inte bara en formkropp. Och för olika varelser som är olika känsliga, har nått olika högt i medvetandes stadier, eller vad man ska säga, i meditation eller insikt, så kan man uppfatta olika saker. Vi skulle rimligen alla här, vad jag vet, se bara den här i formkroppen. Det är ofta så Buddha avbildas också, som en helt vanlig människa som är i vanlig hudfärg och ser relativt sett ut som de flesta av oss. Däremot andra buddhor eller andra upplysta varelser skulle kunna uppfatta den här mellankroppen. Och njutning eller nöje här är mer andligt än sinnesnjutning. Så ni ser på dem, de är väldigt vackra, de har olika färger, de är utsmyckade, de håller symboler, brinnande svärd och annat magiskt. Så de är liksom utsmyckade med symbolik och annat. Och kan bara uppfattas av vissa. Så de här tre skikten är, som sagt, alltså utan att ha någon sorts bakgrund här, så blir det liksom svårt att greppa varför ser buddhistisk konst ut som det är. Varför sitter de på, svävar de på lotusblommor och håller i roliga saker och har kronor och smycken på sig. Eller så till exempel. Det blir svårt att greppa konsten. Det blir också svårt att greppa om man försöker få en överblick över buddhistisk historia. Vad är det som svävar runt och varför är det massa kosmiska världar och dimensioner liksom? Så det här är den historiska utvecklingen, att man ser att ja, men det är något mer än bara mänskligt här. Och så rör man sig då till Dharmakaya. Och sen så börjar det hända saker, olika teorier byggs på och man slutar med tre kroppar. Så tanken är att alla upplysta varelser har de här. Det intressanta är att i senare utveckling i Mahayana och Vajrayana, som ändå är väldigt närvarande i Triratna också, så är det helt plötsligt den här mittenkroppen som blir central. Och det ser vi bara genom att titta oss runt här. De hänger på väggarna. Och då kan man fråga sig varför. Och Bante beskriver det som att det är så enkelt som att Buddha glider längre och längre bak i tiden. Svårare att vara i kontakt med och inspireras av. Och hur är man i relation med en abstrakt, transcendent dharmakropp? Ja, än så länge är det nog ganska svårt att relatera till den. Och då finns det ett mellanskikt där som vi kan inspireras av, som är åt det transcendenta hållet, tidlöst, bortom men ändå tillgängligt på samma gång. Så skulle jag säga att jag relaterar till det. Och för att bygga ut på den här mittenkroppen, Sambhogakaya, så kan man säga att det är den som undervisar i den typen av kroppar som undervisar i senare texter inom buddhismen. I såna här lite mer sci-fi-aktiga världar för oss. Så är det de som undervisar en buddhisattva som har kommit långt, får som sagt och manifesterar sin sån här kropp, tänker man sig. Så för att förstå historik och för att förstå konst så måste man ha med sig de här tre skikten på något sätt. Och jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket av att förbereda det här och samtidigt blivit lite mer lost på samma gång. Ja. Men intressant, jag kommer från en kinesisk Mahayana sangha sedan innan. Och där skulle jag säga att Sambhogakaya är en kropp som är väldigt tillgänglig. Man kan verkligen använda den i meditationspraktik, men man kan också, det är liksom kontaktbar på något sätt. Man relaterar till det som mer som faktiska varelser än som symboler bara. Man kan offra saker till dem, man kan komma i kontakt med dem på något sätt. Inte som att de är gudar, men ändå de finns där någonstans i uppfattningen av kosmologi och hur vi ser på världen. Och jag har försökt att rota lite i vad Bante ställer sig. För hans ordval på den här Sambhogakaya är idealkroppen eller arketypiska kroppen. Så de som har hört lite mer om det här kommer känna igen att arketypiska buddhor är ett väldigt frekvent ord inom Triratans sammanhang. Att det är arketypiskt, arketypiskt. Och då syftar han just till den här kroppen. Och han säger inte att det inte är som i andra traditioner av buddhism, där man verkligen tror att någonstans i universum finns det ett rent land där Amitabha till exempel sitter och undervisar. Liksom. Att det faktiskt är så att man kan återfödas där och få undervisning. Han säger inte emot det, utan han är väldigt försiktig och lämnar öppet lite på alla möjliga håll och säger mer att det är arketypiskt. De är inte historiska, säger han någonstans, men det betyder fortfarande att de inte finns. Så det är ganska öppet vad Triratnas grundare Sangharakshita skulle platta. Ställa dem i för position, vilket jag tycker är väldigt intressant. Så i praktiken skulle man väl kunna säga, för att runda av, att oavsett om man känner att de finns där någonstans och är tillgängliga, eller om de bara har ett symbolvärde som ger oss någonting, så finns de som en del i Triratnas praktiksystem, skulle jag vilja påstå. Jag tror att det inte är någon som säger emot. Som ni märkte nu, vi stödjer meditation, inspiration. Konsten är nog för många viktig. Översättningen från österländsk konst till västerländsk konst för oss är ju inte att skala bort alla de här och bara ha Shakyamuni Buddha, utan de har ju hängt med av de skälen att de uppfattas som positiva och inspirerande för många av oss. Någonstans i en text som jag läste av Bante så beskriver han väldigt vackert att de här mittenkroppen där, man kan se det nästan som att det här transcendenta är som ett ljus som slår genom en prisma och blir olika färgkluttar och sådär. Och det tycker jag är en väldigt bra beskrivning om man tittar på floran av sådana här figurer. De är verkligen olika färger, de representerar olika saker. Så om man får orientera sig och hitta någon som kanske tilltalar mer eller flera som tilltalar och bara inspireras. Mm. Så väldigt mycket teori. Någon fundering? När ni ser bilden och tänker på vad jag har pratat om, känns det som att det ger någonting till bilden. Liksom. Ger det någon typ av breddning av bilden, om man inte har sett den förut?
Ja, absolut. Jag tänker på det, inte bodhisattvorna befinner sig på samma plan som
ja, alltså det är det som är intressant, att de här tre kropparna, de här skikten, liksom, de är ju inte utspridda i tjock, i sådana skikt, utan de är lite varstans. Och Shakyamuni Buddha skulle man ju kunna säga verkligen är alla på en gång. Vissa är ju mer uttalade på ett ställe här. Man skulle kunna tänka sig att Buddha en gång hade en formkropp och nu är det bara den här kroppen som finns kvar eller så. Synlig, påtaglig, men Buddha är ju verkligen alla. Och det var ju så det utvecklades. Det är verkligen, när man läser om det så märker man att det är ett sätt att försöka begripa Buddha och hans roll eller funktion eller plats inom traditionen. Och att det finns väldigt stora åtskilda åsikter. Vissa tycker minsann att han var en människa precis som oss andra som uppnådde någonting genom många livspraktik. Medan andra menar att nej, han har varit upplyst hur länge som helst och bestämde sig för att manifestera sig som en människa för våran skull. Och båda de finns inom den buddhistiska traditionen. Och därför tycker jag också att det är en väldigt viktig teori att liksom packa upp. Även om man kanske inte begriper riktigt allting. Så ja, det är djupt ingrott i historisk utveckling av buddhism. Och Bante skriver någonting om att ja, utan den här liksom, Trikaya-doktrinen så hade inte buddhistisk konst varit vad den är heller. Han är väldigt stark på att beskriva hur han personligen menar på att... ja, det här är grunden till att vi har en sån magisk inspirationskälla som buddhistisk konst. Mm. Så mycket teori men ändå förhoppningsvis någonting att inspireras av. Och det finns lite att lyssna på om det här på Free Buddhist Audio. Om man bara söker på Trikaya så finns det några minuter på två ställen från Bante. Det finns litteratur man kan fråga om på slutet här om man vill ha tips vart man kan läsa mer om den här teorin om man vill få lite mer. Matigt.
Bante har ju pratat lite om västerländska manifestationer också. Har du läst något om det, Fredrik?
Nej, inte nu i förberedelse. Nej. Tänkte du på något särskilt?
Nej. Jag bara undrar om jag tog upp något.
Vi har tänkt det där med njutningskroppen. Är det någon annan form av njutning än folkkroppens?
Precis, så det är inte sinnesnjutning. Det beskrivs nästan som att när man når till upplysning där så liksom som någon form av belöning av liksom den andliga praktiken så föds man ur en lotusblomma liksom i den här magiska formen. Och den är ju liksom verkligen, den är bara, den kan bara uppfattas av andra som har blivit upplysta mer eller mindre. Så den är inte för att njuta i utan det är snarare som att, ja... man har kommit så långt att nu kan man bara vara i den där häftiga kroppen. Lite så uppfattar jag det. Som att det är bara en ja, vacker belöning på något sätt. Samtidigt som den bara är en av tre. Liksom. Den är, ja.
Det har inte någonting med att de har den kroppen för att hjälpa andra varelser på olika plan och så. Storska buddhan finns i våran värld och man finns i andra världar. Och...
I Palikanon redan i tidiga texterna så rör sig Buddha redan där ibland mellan. Och det blir tydligare i historisk utveckling också att Buddha sticker iväg och undervisar lite här och där. Och han undervisar sin mamma där hon är i en himmel. Och, ja, sådär. Så det finns redan i den historiska Buddhan också. Men som du säger, att det är nog det som, det är därför den har blivit så central i Mahayana buddhism också. Jag är ganska säker på att det är, just, det är en kropp, den här Sambhogakaya som... hypotetiskt skulle kunna undervisa alla typer av varelser i buddhistiska kosmologin. Den kan röra sig mellan himlen och helveten fritt liksom, och manifestera sig i drömmar eller i meditation eller vad det nu skulle kunna vara och undervisa. Så det ligger nog någonting i det. Sen som sagt är det olika, vissa traditioner jag är van vid att man verkligen så här, ja, den kroppen finns där ute och undervisar och det är bara att försöka komma i kontakt om du vill det. Så, sen kanske man inte, det är inte ett bönesvarssystem men ändå att ja, man kan känna känslomässigt en relation. Jag tror att det finns nyanser av det här också, men jag tror fortfarande att de flesta tenderar att se det mer arketypiskt inom Tridharma. Det är min upplevelse av att ha pratat med andra. Så det är väl nyanser av vad man känner att det spelar för roll i ens andlighet.
Men tanken är ju att man besöker olika grenar i träd under meditation.
Ja, man målar upp dem en och en liksom och känner någonting i relation till varje. Och sen till slut i en helhet. Och sen monterar man ner det bitvis också. Så då får man ju också någon sorts kontakt med varje. Oftast liksom en blomma i taget. Eller en grupp i taget. Så.
Det är en slags visualisering som ska hjälpa en att få kontakt med någonting.
Med idealen, ja precis. Och i formell praktik som Fredrik nämnde så är det ju frustrationer också. Så man sitter, man börjar med att landa. Liksom lugna sig. Och sen bygger man upp det här. Och sen ställer man sig upp. Antingen ensam eller tillsammans så gör prostrationer, bugningar. Liksom. Och sen sätter man sig ner igen. Och sen är det flera moment i visualiseringen. Och sen monterar man ner och bara sitter med upplevelsen. Så det är verkligen att ta tillflykt med kropp, tal och sinne. Man säger vissa saker i vissa moment. Man använder kroppen, man använder sinnet. Så alla de momenten finns där.
pratar om att begreppet visualisering kan leda fel, vet du? Vi pratar om det innan. Kan du nämna om det bara?
Absolut. Ja, vi har så mycket tid kvar så jag svarar på det. Ja, alltså jag tror att många och jag är en av dem har känt att visualisering är ju ett ord som för mig har med det visuella att göra. Och det är därifrån det kommer språkligt. Och att man då tänker sig att man ska sitta där och se någonting. Och jag upplever inte att jag har något särskilt starkt fotografiskt sinne. Nu vet jag att det finns debatt om huruvida man kan ha ett sånt sinne eller inte. Men att vissa känner ju mer att de minns i bilder än vad andra gör. Och jag känner att jag aldrig har gjort det. Och för mig har det varit personligen svårt att liksom, jaha, vad ska jag se nu liksom? Och att man kanske får tänka sig mer i tanke om föreställningsförmåga, använda flera sinnen än bara synen. Man kan inte tänka sig att man ska se en bild. Det är lite som Fredrik nämner också, vi är fast vid det här med bilden. Liksom. Vi vill helst ha ett vykort med den här på som vi kan ha framför oss liksom, och kika på när vi inte vet vad vi håller på med. Men att man får nog släppa det lite och bara, jag brukar tänka i närvaro och termer istället. Känna, ja men... Nu kommer Buddha in i den här liksom, meditationen. Vad känner jag då? Vad händer för mig då? Vajra Muni hade en intressant liknelse, eller bild säger jag, för att släppa lite på syner.
Jag, i början så försökte jag också se, fast jag förstår mycket väl att föreställningen inte är att se. Så, min hjärna är så rationell, så jag försökte ändå se. Men till slut så kom jag på att vänta, det går inte. För så fort det funkar så föreställer jag mig. Och därför började jag efter ett tag att alltid börja med det som är bakom mig. För det måste jag föreställa mig, det kan jag inte se. Och sen utifrån det bygger jag det. Det vill säga himlen, du börjar där bak först. Då kommer jag i kontakt med just det föreställningen jag ska jobba med, inte med seende.
Det kan vara hjälpsamt också om man tänker på såna här saker där man har ganska bred respons på. Man tänker på en väldigt god vän eller... syskon eller förälder, någon som man har en väldigt brett message response för också. Då, om man försöker visualisera den personen så får man ju säkert en mängd utav intryck. Det kan vara allt ifrån bilder till känslor till dofter till vad det kan vara. Och det kan vara ett hjälpsamt sätt att tänka på visualiseringen, att det handlar inte om bara en typ av upplevelse utan det handlar om en bredd utav perspektiv och upplevelser. Mm.